Hungrar barnen är det föräldrarnas fel, Lena Anderssons krönika i Svenska Dagbladet, där hon ifrågasätter påståendet att barn i Sverige inte kan äta sig mätta, har mött massiv kritik och har varit den i särklass mest debatterade frågan i svensk media den här veckan. Men hur ser det egentligen ut? Har många barn i Sverige svårt att äta sig mätta och utbredd är egentligen barnfattigdomen? Det ska veckans avsnitt av Magasinet handla om. Och med mig för att diskutera det så har jag Sofia Rönnow-Pessa som arbetar med de här frågorna på Rädda Barnen. Välkommen till Magasinet.
Tack så mycket.
Om jag ändå börjar lite i den här krönikan då, det har ju kommit många arga reaktioner på Lena Anderssons artikel. Vad tänker du om den här stormen som har varit kring artikeln?
För oss är ju det viktiga att det finns ett samtal om hur situationen ser ut för barn i socioekonomisk utsatthet. Det är ju en fråga som berör av väldigt goda skäl, och diskussionen visar ju kanske att det råder lite en förvirring och oklarhet just kring hur det faktiskt ser ut. Och det är väl någonting som för oss är väldigt viktigt att kunna prata om, men att det inte är så enkelt som att prata om just hunger eller inte hunger, utan är det så att vi har barn som befinner sig i ekonomiska situationer där föräldrarna behöver göra avvägningar kring nödvändiga utgifter, ja. Och då kan man inte liksom zona in på en av de nödvändiga utgifterna, utan vi måste kunna prata om hela bilden.
Ni har varit tydliga med att vi vill inte gå in för mycket i den här enskilda sakfrågan och kring den här artikeln. Varför inte då?
Nej, men för att det ska inte handla om enskilda, så att säga, texter eller så, utan det här handlar ju om att förstå hur barn har det och vad det är att växa upp i socioekonomisk utsatthet för ett barn i Sverige idag. Och det är alldeles för lite fokus på deras berättelser och hur de har det, och då får gärna inte diskussionen fastna om vem som sa vad och vilka ord som blir viktigast.
Men kan det här ändå göra att den diskussionen förs upp igen?
Ja, och den här diskussionen har förts upp lite under våren. Vi gjorde ju en SIFO-undersökning där tillsammans med några andra organisationer som också väckte mycket reaktioner. Och anledningen till att det här blir en diskussion är ju, som jag nämnde också, att vi ser en liten vändande trend här just på grund av det ekonomiska läget och den situationen. Och det är ju inte bara i Sverige, det är hela Europa som barn får det tuffare. Och då är det... Det är ju bra att vi pratar om det, och det viktigaste är ju att vi pratar om lösningar framåt och att folk förstår hur situationen faktiskt ser ut.
Kan ändå inte låta bli att fråga, går svenska barn hungriga till skolan idag enligt Rädda Barnen?
Jag tycker att det blir trist att formulera det så. Och det är ju just därför att det vi behöver prata om är vilka prioriteringar man måste göra i sådana här familjer. Och mat är en nödvändig utgift, och det finns en rad olika utgifter, och det vi vet är som till exempel att när vi ställer frågor och så vidare, så finns det ju de som svarar att de känner oro för hur familjerna ska mättas, eller att de själva att de inte får ihop det. Och vill man bara titta på den ena specifika saken, då fastnar man lite i att kanske värderingar kring hur folk prioriterar och så vidare. Men det viktiga är att vi har familjer idag som inte har tillräckligt med intäkter för att kunna nå de nödvändiga utgifterna, och det är det vi måste landa i.
För om vi ska gå in på hårda fakta då, du pratar om den här undersökningen som ni gjorde då tillsammans med andra organisationer, Hyresgästföreningen, Svenska Röda Korset och Majblomman, där ni då har tittat på barnfamiljers ekonomiska svårigheter, en SIFO-undersökning alltså, och där uppger då en av åtta med en inkomst på under 29 500 kronor att de har svårt att mätta sig själva och familjen. Vad säger du om den där siffran?
Alltså, när det kommer till att få de där hårda fakta, så ska man ju komma ihåg att statistik tar tid. Och det här är ju en enkätundersökning, och det är ju inte förvånande för oss att man känner den oron. Som om vi ska ta lite hur det har sett ut de senaste åren, så 2021 så bedömde man att det var 7,5% av hemmaboende barn under 18 år som hade en så kallad låg inkomststandard. Och jag tror att det är det måttet som kanske blir mest intressant i det här sammanhanget. Det finns ju en rad mått kring barns utsatthet. Men låg inkomststandard handlar egentligen om att familjen har inkomster som är lägre än nödvändiga utgifter. Så väldigt enkelt, man har inte råd med allt det som man behöver, liksom, grundläggande behöver.
Och vad är nödvändiga utgifter?
Ja, det finns ju en sammanställning av det, och det här är ju SCBs mått som man använder. Mm. Men det är ju saker som hyra, el, mat såklart, allt det, läkarbesök, medicin och så vidare. Allt sånt som är nödvändigt för att ha en fungerande delaktighet i samhället. Och med det så har det ju som sagt varit en liten nedåtgående trend, men att det finns barn som lever i den här situationen är inget nytt. Och anledningen till att vi gjorde den här enkätundersökningen och varför vi tycker att den här frågan är viktig att lyfta nu är ju just för att vi ser att det verkar gå åt andra hållet. Och vi ser indikationer från våra verksamheter och det bekräftas lite av den här undersökningen. Sen kommer det att dröja några år innan man får den fullständiga totala överblickande bilden över hur det här ser ut i relation till andra år. Men det är ingenting så att säga vi kan vänta på för de personer som är i den situationen nu.
I samband då med att ni publicerade den här undersökningen, då kom ni också med flera krav till politikerna om vad som behöver göras för att komma till rätta med barnfamiljers ekonomiska svårigheter. Och ett krav handlar om att det ska vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda skolfrukost till barn och ungdomar. Varför är det viktigt?
Alltså, det är bra att dela upp kraven och det vi ser behövs i lite olika kategorier. Det finns ju många av de kraven vi ställer upp som handlar just om att förändra mer på en strukturell nivå och säkerställa att de här familjerna har intäkter och inkomster.
Då handlar det om barnbidrag och bostadsbidrag.
Ja, men precis. Ja. Just att vi får ihop den här ekvationen, att det man ska leva på täcker de nödvändiga utgifterna och att man inte behöver göra de prioriteringarna som skapar en sån extrem ekonomisk stress. Sen finns det andra typer av krav som handlar mest om att ge en underlättande och stöd i liksom mer extrema situationer som de när det finns större utmaningar som de som är nu. Och där är ju en sån sak som vi har ju haft frukostklubbar tidigare som har ju varit någonting som kanske mycket har varit en social aktivitet. Alltså det har varit bra för barn att komma dit och kunna umgås och få lite lugn och så innan skolan, men som mer och mer kanske det har funnits ett intresse och tryck just för att det har varit en ekonomisk lättnad. Så att den här typen av åtgärder kanske inte förändras så att säga i det strukturella stora, men ger en lättnad för familjer i en tid där det verkligen behövs.
Kan skolorna också bidra med det här med, man pratar om näringsrik kost och så. Er undersökning visar ju också att 3 av 10 ensamstående föräldrar med inkomst under 35 000 kronor har svårt att köpa näringsrik mat till familjen. Kan skolan spela en roll där?
Du tänker med...
Nej, men att kunna erbjuda näringsrik kost om det är svårt att göra det hemma. Till exempel om en skolfrukost där. Kan det vara en åtgärd för att se till det också, så att säga?
Ja, men alltså, absolut. Alltså, de platser där barn vistas och tar del i de här sammanhangen, så är det ju viktigt att vi tänker på allas förutsättningar. Mm. Det är viktigt att vi möjliggör för de här barnen att få tillgång till de sakerna som saknas i hemmet.
Om vi tittar på barnfattigdom generellt i Sverige då, hur skulle du beskriva det?
Nej, men det som jag nämnde, att vi har ju en grupp då på, som ja, men för några år sedan var ungefär 7,5% då, som lever i den här väldigt stressade situationen.
7,5% av alla barn i Sverige, eller vad är det för?
Hemmaboende barn under 18 som är i, som då har låg inkomststandard. Mm. Sen utöver det så pratar vi ju gärna också om relativ fattigdom som är kopplad till just medianlönen, och där man tittar på hur många barn som lever i vad man brukar prata om med, så att säga, risk för fattigdom eller social exkludering. Och där har vi också, där ser vi ju att så att säga skillnaden i inkomst ökar, vilket också gör att ojämlikheten ökar, vilket påverkar barn. Det är ju bara en sån sak som vilka fritidsaktiviteter man har tillgång till, och om man har råd att göra det som ens kompisar i skolan har råd att göra med. Sånt gör ju att man påverkas väldigt mycket, även om det inte kommer in i gruppen av, så att säga, de alltid nödvändiga utgifterna. Men för oss så vet vi ju att för barn att få en bra start i livet, så är ju en sån sak som meningsfull fritid jätteviktig, och möjligheten att känna att man får vara en del och inte behöva känna skam eller oro för familjens ekonomi. Så att det här är ett problem i Sverige, och sen kan vi dela upp det i olika grupper, men det här är någonting som behöver stöd och åtgärder.
just de här klyftorna då, för det handlar ju inte om hur många som lever i fattigdom, utan mer att det blir större klyftor mellan de som har och de som inte har. Du har varit inne på det lite när det gäller fritidsaktiviteter och så, men varför är det ett stort problem?
Nej, men det är ju upplevelsen av en delaktighet i samhället. Om man känner att man är med eller inte. Barn beskriver ju just upplevelsen av att inte få vara med eller kunna vara med, våga bjuda hem kompisar. Eller det är ju bara en sån sak som vi har ju ett problem med hemlöshet och tillgång till boende. Och även om man så att säga har tak över huvudet, så bor man väldigt trångbott. Då kanske man inte hittar en plats att göra sina läxor på. Man kanske inte kan få det tyst, man kanske inte har en plats att bjuda hem sina kompisar. Och då kanske man får en lite ensammare vardag. Man har svårare att kanske klara skolgången, för man har inte möjlighet att göra sina läxor. Så det kommer in massor av saker som gör att man får en tuffare start i livet. Och det viktiga för oss är ju att alla barn ska ha liknande möjligheter för att kunna ha en meningsfull fritid och ett bra liv, helt enkelt.
Skulle du säga att det är några särskilda grupper som är extra utsatta?
Ja, vi ser ju ofta att det handlar om ensamstående föräldrar i en grupp som har det tufft. Det är också när det handlar om familjer med utländsk bakgrund eller utlandsfödda som även de är i särskilt utsatta situationer. Det kan ju också variera väldigt mycket beroende på var i landet man befinner sig. Så. Men det tydligaste är väl just ensamstående då, till exempel.
Men även utländsk bakgrund?
Ja, men precis.
Ja, just det. Precis. Och det här med utländsk bakgrund, har ni några förklaringar till att det ser ut som så? Är det arbetslöshet eller vad handlar det om?
Ja, alltså det finns ju en rad förklaringar till det. Det är ju också, det är kanske ett program i sig själv, så att säga. Några exempel är ju när det kommer till alltså start i livet, när vi pratar om den allra tidigaste början, till exempel när man är asylsökande och så har vi ju där får ju personer dagersättning på nivåer av liksom 71 kronor per person fortfarande. Det är ju en ersättning som inte har höjts på 30 år, och det är den starten man börjar med. Och där har vi ju till exempel i projekt ett projekt som vi har som heter Starka mammor, trygga barn, som hjälper nyanlända då. De beskriver ju en otrolig vilja att komma i jobb och delta och så, men där saker som barnomsorg som inte finns tillgänglig på möjligheter, eller att inte ekonomin går ihop för att till exempel ta kollektivtrafiken till arbetsintervju eller SFI. Vi har ett exempel där det var en mamma som beskrev just att så här, SFI inte låg på den platsen där hon bodde, och hon hade inte råd med kollektivtrafiken helt enkelt för att åka dit. Och då, man vill gärna lära sig, men man ska både få barnomsorgen gå ihop, ha råd med kollektivtrafiken och tid och möjlighet att vara på alla platser, så att säga. Och tid är dyrt.
Just det där exemplet då, vad drar du för slutsatser av det?
Nej, men att människor inte har det stödet de behöver för att kunna starta sina liv fullt ut. Och att det pratas ju ibland om, så att säga, en ovilja i engagemang eller så vidare, men vi ser ju i våra verksamheter att önskan att, så att säga, få ett jobb, önskan att få vara med och delta i samhället är extremt stor, men att det är saker som sätter käppar i hjulet. Det är ju kopplade till att det är svårt att få ihop de pengar man har med vad man behöver göra för att kunna delta. Och.
Du har varit inne på det lite här, men vad skulle du säga om man tittar både på de individer och på en mer samhällelig plan? Vad är de främsta orsakerna till att vi ändå har, då pratar om 7% ungefär av alla barn som lever i fattigdom? Vad är orsakerna?
Ja, det är ju, man hade ju gärna kunnat sammanfatta det på några sekunder, men rent krass så är det ju så att de inkomsterna som personer har, står inte i korrelation med de utgifterna som behövs för att täcka nödvändiga behov, och de kompensatoriska åtgärderna som då ska finnas för att täcka upp är inte tillräckliga, för att det går inte ihop helt enkelt för många familjer. Och att kunna säkerställa att vi har ett fungerande skyddsnät som gör att de här personerna får det där, ja men, pusslet eller budgeten att gå ihop, är ju det som kommer göra att man har möjlighet att komma vidare.
Är det då framförallt politikernas ansvar, eller hur ska det här gå?
Hur ska man kunna lösa det?
Hur ska man kunna lösa det? Eller vad har ni för tankar och idéer om åtgärder?
Ja, men man måste ju titta på, som sagt, vilka summor man har att röra sig med i relation till hur situationen ser ut. Vi har en stor del av de familjepolitiska bidragen som inte är indexerade eller liksom är kopplade till utvecklingen. Och då är det klart att har man inte någon buffert och man får då gå ihop precis, och sen så helt plötsligt höjs matpriserna med 20%, då är det inte så svårt att räkna ut att det finns svårigheter där. Och det är klart att det tar tid att höja och sänka bidrag hit och dit, men det är helt självklart att de behöver vara i enlighet med utvecklingen vi ser i ekonomin. Och som jag nämnde innan, dagersättningen, den har ju inte höjts på 30 år, så det är klart att den summan ska räcka till någonting är ju, det ser vi ju med de som kommer från Ukraina också, men det är ju något som såklart påverkar möjligheterna för pusslet. Så det är helt klart att det finns viktiga politiska frågor här, och sen så kan man ju göra någonting på alla plan. Vi uppfattar ju, som sagt, i de verksamheter vi har att det finns en extrem önskan och engagemang för de som är i de här situationerna. Det är ju inte platser de vill vara i. De vill ju, som alla föräldrar, så vill man ge sina barn de bästa förutsättningarna, och det är ju det de kämpar för, så det handlar om att ge dem förutsättningarna att göra det.
Men det handlar konkret om, till exempel, som vi var inne på, barnbidrag, bostadsbidrag,
ja men precis, den A-kassa. Typen av, ja. Ja men precis, att vi ser just att höja och indexera barnbidrag och bostadsbidraget. Det har ju tillfälligt höjts, men det behöver ju vara en permanent höjning. Och sen kommer det ju saker som bostadspolitik, att säkerställa att folk har tillgång till bostad, och ja, men en rad andra områden, som till exempel kostnadsfria eller och subventionerade fritidsaktiviteter, så att alla barn har möjlighet till en meningsfull fritid. Det är ju, vi gillar ju att prata barnkonventionen och barnkonventionen har ju ändå ställt upp ett krav på att barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Så det ligger ju på politikerna att se till att alla barn får den möjligheten.
Du pratade om det här i början, om att det ändå verkar har gått åt rätt håll. Er årsrapport från 2021 visade ju att barnfattigdomen i Sverige till exempel minskat under 2000-talet. Men är det här på väg att ändras nu? Eller kan ni se några siffror eller mer indikationer på det här? Eller hur
ser det? Ja, men det är därför vi flaggar och vill prata om det här, just därför att vi ser en skillnad i våra verksamheter. Att vi ser barn och föräldrar som vänder sig till våra medarbetare och pratar om oro kring ekonomin, att man inte får det gå ihop på samma sätt. Och som jag nämnde, att vissa aktiviteter, som till exempel frukostklubbarna, som kanske mer tidigare var det här liksom sociala, och den typen av aktiviteter kanske mer handlar då om ekonomisk lättnad, och att folk är oroliga och stressade för att få det här att gå ihop. Och det är därför vi gör men det är därför vi tycker det är så viktigt att man behöver förstå att ibland kan man känna sig väldigt, det kan verka väldigt lugnt att, så att säga, vänta och så kommer saker och ting bli bättre, och det tror jag inte man ska våga hoppas på, utan vi behöver se nu att det faktiskt går åt andra hållet. Och det finns ju ett, så att säga, barnfattigdomsreduceringsmål från regeringen som är med i den nationella handlingsplanen kopplat till barngarantin, och går in i lite ska inte gå in, men där det handlar om att man ska minska barn i socioekonomisk utsatthet enligt ett av de här måtten med 5000 barn till och med 2030. Och för oss är det ju en väldigt låg ambition i relation till den verkligheten vi står ifrån, och där det verkligen finns behov att fundera över hur man kan höja ambitionsnivån lite för att barn ska få det bättre.
inflationen då? Eller är det mycket den som är just nu då, om man pratar om varför det ökar igen? Är det den som är boven i dramat här?
Ja, det är ju... det finns ju alltid en rad faktorer, men det är klart att det ekonomiska läget är ju... Det här är ju inte så att säga isolerat för Sverige, utan vi har ju verksamheter runt om i Europa som beskriver samma sak. Jag menar, kriget i Ukraina och vad det har gjort för hur den ekonomiska situationen ser ut och så vidare och så vidare, är ju självklart något som gör att budgetar som gick ihop för går inte ihop när både matpriser och hyra och så vidare ökar. Man har helt enkelt mindre pengar att röra sig med, och har man inte någon buffert så är det svårt att få det att gå ihop.
De som har extra tuffast just idag då, skulle du kunna beskriva en typisk familj? Hur ser det ut för dem?
Det jag kanske tycker att är viktigt att ta med sig, just när man, om man inte har så mycket relation till vad det är att vara i den här typen av situation, är den här otroliga ekonomiska stressen som påverkar hela ens liv och vardag. Jag tänker på ett exempel som är egentligen från en finsk kollega, så att det är inte här, men det var en ung tjej som hade hört sin mamma prata om att hon var så oroad för vattenräkningen, att det skulle bli så dyrt. Och där den unga tjejen själv bestämde sig för att hon försöker då inte dricka vatten hemma och försöker duscha snabbt. Och den här oron som finns i en familj och vad det gör för barnen och deras försök att själva hjälpa till och vara en del av det. Och ja, men det är en sån sak som att ett sommarjobb för en ung person. Är det för att man vill ha lite extra pengar för att spara ihop till någonting, eller är det för att man känner att man behöver hjälpa till i hemmet och att det är någonting som familjen behöver? Det påverkar väldigt mycket barnens stress. Så det är någonting jag verkligen vill att man tar med sig, just att inte prata, att det är bra när vi kommer bort lite från det här att väldigt hårdraget titta på en budget och se så här exakt var, utan det är möjligheten att få tiden att gå ihop. Det är dyrt att springa runt och leta lågpriser i olika butiker. Det kostar med att överhuvudtaget ta sig någonstans, och den här ständiga stressen och oron. Kommer det gå ihop? Kommer mina barn att märker mina barn av det här, eller liksom, kommer de att känna av det här? Kommer det här påverka hur trygga eller hur bra deras uppväxt är? Det är den här stressen som jag tror gör det värst. Och det ser vi ju också på en gruppnivå, att barn som lever i socioekonomisk utsatthet har generellt större utmaningar när det kommer till hälsa och den typen av saker, därför att det påverkar.
Att ändå då ser det ut så här i välfärdsstaten Sverige 2023, vad tänker du och Rädda Barnen om det?
Det är ju inte så det borde vara. Och det är ju inte förvånande för oss. Och nu får vi ju se vad siffrorna säger, var det här kommer att ta vägen. Men man måste alltid uppdatera sin självbild. Och alla länder behöver ständigt vara medvetna om var vi befinner oss. Man kan inte alltid leva på idén om en uppfattning som kanske kommer från en annan tid. Nu är Europa i en kris, och som alla kriser så drabbar det de som är mest utsatta, och det måste vi ta med oss.
Om man tittar rent konkret över Rädda Barnen, vad är det ni gör så att säga för att hjälpa de här familjerna?
Massor såklart. Nej, men det här är ju, vi vill ju vara där för de barn som har det tuffast. Och vi har ju en rad verksamheter. Som exempel så har vi på Lika Villkor, som är en möjlighet för att ge barn och föräldrar förutsättningen att, där pratar man om vilka utmaningar som finns i det enskilda området, och sen så utifrån det så skapar man då aktiviteter som de själva äger och är med och driver. Så man säkerställer att det finns lokala förändringar på plats där situationen händer, och inte bara kommer så att säga uppifrån, utan att vi säkerställer att det finns en delaktighet med den egna makten. Sen har vi ju, som jag har nämnt några gånger, de här fokusklubbarna, som är ju också tillfälle för barn att samlas och ha som ett roligt fritidstillfälle. Vi har också, som jag också nämnde, Starka mammor och trygga barn som var en föräldragrupp för nyanlända ensamstående kvinnor. Och ja, men delar tips och råd och hjälpa och stötta upp och så vidare. Och sen så gör vi ju sånt här, vi försöker svara på remisser och prata om vad som faktiskt behövs för att se en förändring här.
Tycker du att politikerna gör tillräckligt?
Nej, det här målet som jag nämnde nu, den här ambitionen om att minska antalet barn i risk för fattigdom eller social exkludering, att vi har en så pass lågt satt ambition gör, och den har funnits ett tag, det är en ambition som jag också väldigt oroade och tycker att som sagt, ambitionsnivån behöver stå i paritet med problemet. Och där finns mer att göra helt enkelt.
Mm. Du pratar om nya siffror. Är det någon ny rapport på gång när det gäller det här från er sida?
Vi kommer att komma med någonting i höst. Sen tror jag som sagt att man ska vara medveten om det, som sagt, att statistik tar tid. Och det är viktigt att det blir... att man får den hela bilden, att det får ta tid också. Jag menar, vi väntar fortfarande på att få den fulla överblicken av vad covid egentligen har inneburit. Bara en sån sak, det känns ju som länge sedan nu delvis, men sånt här tar tid. Men vi, för oss är det ju viktigt att få en bild av vad barn säger själva om sin situation och lyfta det och säkerställa att deras röster får vara med i diskussionen och att det inte bara handlar om dem men också med dem.
Hur ser du på framtiden då? Kommer vi att kunna sänka det här ordentligt så att allt färre barn kommer att behöva leva under de här villkoren?
Ja, men det ska vi göra. Vi har Agenda 2030, har tydliga mål kring det här. Vi har, ja, men som jag nämnde, den europeiska barngarantin. Det finns väldigt mycket förväntningar och det här är ju någonting som är så mycket i kärnan av... var staten för människors förutsättningar börjar. Så att jag tänkte säga att vi måste förvänta oss att det här blir bättre. Men det är ju också avgörande val som beror på hur man agerar och vad som händer just när vi ser att situationen blir tuffare.
Då får jag säga tack där till Sofia Rönn och Pessa Rädda Barnen för att du var med i magasinet.
Så tack.